Kör du introt?
Ja, jag är bort. Ling, ling, ling. Ja, ska vi köra då? Sätter du på play?
Det är på det.
Aha, okej. Okay. Men då ska jag bara lägga in en snus. Hej och välkomna tillbaka till ännu en vecka med e-sportpodden med mig, Emil Hitom Christensen, och min bästa vän, min vapenslagare och största ekokobran i världen, Tommy Fottingmarsson.
Tja! Börjar du med ett aprilskämt här, Emil? Ja,
tänkte det. Vi ska ändå diskutera lite aprilskämt här senare, så tänkte jag börja med att, för det är faktiskt jag som är det. Det finns det på tape också. Men du kunde vara ibland också, du är inte långt efter.
Jag, om vi säger så här, nej, jag håller med, jag är inte långt efter. Mm. Alltså, vem älskar inte Echo Frags? Nej. Vem gör inte det?
Det finns ju inget bättre än, nu är det så här, om vi ska vara inne på CS, så är det ju, nu är det svårare med Echos, för alla forsar ju ganska ofta, eller köper i alla fall lite normer att picka. Men förut på gamla goda tiden, som jag tänkte säga, när vi spelade, då var det liksom Glock eller USP Echos, ingen hade armor, det var ju jätteroligt. Framförallt om man hade en MP5.
Ja, herre Jesus, den var ju magisk förr i tiden på Echo. Den var rätt stark och jag skulle önska att de boostade den i Go. Bara för
att jag tycker att den är dålig, den nya versionen på den. Jag tycker den är helt katastrof.
Ja, men tänk dig liksom så här, kraften av en umpass lite högre fire rate på en MP5 i
Det hade ju varit ganska broken dock.
Ja, jag vet, men det vore ändå kul. Ja. Alltså ha lite andra nya meter liksom för att... Ja, det kan vi gå in på lite senare, men förr i tiden kunde du ju hoppa och skjuta rakt med MP5 och den gjorde alltså mycket damage. Mm. Så det var ju många som använde den som primary faktiskt, way back.
Men det var ju en väldigt annorlunda meta då, du vet, du kunde hoppa med pistoler och de gick rakt fortfarande. Så blev det mycket, du vet, hopp, digel, HS. Ja. Du tog ingen speed damage eller speed reduction när du landade. Så du kunde hoppa dong. Det ser man ju liksom, man kollar på de här gamla demosarna, så är det ju, alla hoppar hela tiden. Dong. Så det ser väldigt roligt ut faktiskt.
Ja, det var skönt att lägga sån här hopp USP HS ibland.
Ja. Du, jag var ändå inne på lite så här throwback-grej, bara spontant. Counter-Strike har ju spelats i väldigt många olika versioner. Ända från beta 1, sen så hela vägen upp till beta 1.6, som var alltså version 1.6, eller 16 då helt enkelt. Därifrån till Counter-Strike, vad hette den?
Source?
Nej, det var ett mellan, vad hette det? Var det Condition Zero det hette?
Just det.
Som vi var tvungna att spela en turnering på, kommer du ihåg det?
Just det hade jag nästan
och
glömt.
Och sen vidare till Source, vidare till CSGO. Och ska gå in på det här, och jag kan köra en liten storytime hit om här först. Att, första beta 1 så spelade inte, jag började i 3.2. När började du, Tommy?
Du började faktiskt tidigare, men jag började 5.6.
Okej. Okay. Du missar 5.2 som jag tycker kanske är den bästa versionen.
Det kanske var 5.2 var det faktiskt.
4.6 började nog i. Kan inte det stämma? Jag för mig det.
Ja, det kan det nog stämma också. Jag kommer ihåg att jag spelade, det fanns inte så många maps då, men en av kartorna som jag spelade först då var Mansion.
Ja, den var rolig.
Så minns jag att det var så släckt och man såg ingenting om inte någon hade flashlight.
Nej. Bara för att dra en sån här grej, så du hade flashlight by default som du kunde använda. Så hade du alltså fick lampa på det. Låter tragiskt, men det hade man. Beta 1.0 och 2, de spelade jag inte. Men beta 3.2 när jag började spela då, när du dog, så låg vapnen kvar på marken. Så man såg folk springa och gunrunna, som det hette. Att du tog med alla vapen där. Du köpte och la dem i din bas så du skulle kunna ha rundan efter. Och då fanns det ju inga DM-modes, utan det var bara CS, hette det. Och det innebär att du ska rädda gisslan. Kommer du ihåg att den mest flitigaste spelade kartan var Militia? Nej, inte Militia. Vad hette den? Siege, hette den, va? Just gick ner under... Och så fanns event, det var magiskt, får lite gåshud när jag pratade om det här. Det var så roligt, det borde de nästan göra en remake på. Det togs ju bort då i beta 4, blev mer skill och sånt. Vapen som Colten hade hela vägen fram till, var det 5 punkt, eller var det beta 6 när de tog bort zoomen på Colten och silencer. Den hade det. Alltså, tänker en AUG fast med silencer på, var M4-an, så det som representerade det, som CT, var riktigt roligt faktiskt. Jag älskade det, det var helt fantastiskt.
Den sköts verkligen spikrakt.
Ja, och det var knappt några kul på den heller, och silencer. Kanske därför jag gillar Augen så mycket, har jag tänkt på. Vad så gamla barndomsminnen kommer tillbaka. Gick vidare in i beta 1.0 som var väldigt buggig, men jag gillade den. Den var 1.3 tycker jag. Där tog de ju tyvärr bort att man kunde hoppa och skjuta med Deagles i, var det 1.4 de tog bort det? Som jag tycker var en helt katastrof, eller version 14 då.
Det blev en väldigt stor omställning då i alla fall, för att det var ju väldigt mycket av att man kunde vinna ekorunder på ett bra sätt, på ett skillmässigt sätt, om man var duktig med Deagle och sånt där och kunde hoppa runt hörn och sätta ett HS och sådär. På ett sätt saknar jag faktiskt den tiden, för att det hade ju lite med skill att man kunde, ja visst nu gör man liksom snabbpix och sådär, men att man liksom kunde hoppa och knäppa någon runt hörnet, det var ju rätt effektivt.
Ja, jag skulle vilja säga att det var nästan svårare, eller det var svårare att spela AVP då. De var inte alls lika, alltså hur ska man säga, OP som jag kanske ändå tycker att de är i dagsläget, även efter ändringen de gjort i Go liksom. Så var det ju det, för att folk kunde hoppa runt hörnet och fortfarande skjuta. Då är man ju liksom, då är det kanske lättare att ha en automatkarbin i handen. Och de gjorde ju om rekylen där också, i 1.4 var det va? Så de gjorde det. Så det blev det lättare eller svårare?
Svårare blev det. Alltså det var väl det som var lite det tråkiga med CS förr. Att de gjorde det, de försökte göra det liksom mer och mer balanserat och noobvänligt för att det inte skulle vara så stora skill gaps mellan de som var riktigt bra och de som var nybörjare. Så de la ju till, liksom försvårade vissa skillmoment, alltså man kunde inte hoppa och skjuta längre. De la till mer, alltså innan var det ju fasta recoil patterns, så du kunde ju lära dig exakt recoil patternet och liksom få en exakt spray. Sen la de ju till mer random på den, vilket också gör...
Vadå, jag började suga? Nej, men ärligt, jag gick ju ner 2 nivåer efter de gjorde om det där, tyvärr. Sen så funkade det okej på en 6, men vet, man har ju inte samma spelstil längre. Utan man fick ju ändra om allting, vilket var jättetråkigt tycker jag. Favoritversion?
Jag gillade faktiskt 1.5 väldigt, väldigt mycket.
Man törs faktiskt säga 5.2... Var roligast att spela, men om man ska ta det på en competitive nivå så är 1.3.
Tycker jag var... Ja, nej, men 1.3 var absolut en superfavorit också. Anledningen till, tror jag personligen, att jag inte nämner den är bara för att, jag vet inte om det minns det, men nu ändå kör liksom throwback här, att vi var ju tvingade av någon konstig anledning att spela med dåliga rates för att CPL bestämde det. Ja. Så man spelade versionen med dåliga rates som man bara kunde ändrat och spelat, att då hade versionen varit superbra. Men jag var ju så envis, så jag även prackade med de här dåliga ratesen bara för att det skulle kännas samma jämnt. Och det var ju så här, det var tråkigt att spela versionen för att man spelade med dåliga rates. Så skulle jag vilja säga.
Det köper jag. Alltså, och där hör ni liksom hur, ni som inte var med där tillbaka på stenåldern när vi spelade. Det var alltså CPL, VM, första VM som jag spelade, som vann 2001. Då hade vi update rate 30 och CMD rate 30 och vad hade vi rate? Det var jättelågt i alla fall.
Standard rate.
Ja, och det är så att allting hackade i apa. Och det var bara, de hade satt en regeln utan någon egentligen grund för det. Okay,
jag tror det var för att alla skulle spela på samma konstiga villkor på något annat.
Nej, det var helt orimligt. Det här är alltså e-sport 2001. Alltså, det är ju helt sinnessjukt. Det är så här, det hade ju aldrig blivit accepterat i dagens läge. Det är bara, nej men nu ska vi köra en starladder här. Alla får 50 rate. Alltså förstår du, vad sjukt. Det var jättetråkigt faktiskt. Men jag gillade versionen.
64 tick-server alla tvingade.
Ja, exakt. Ja, men det är lite den känslan fast på steroider typ. Alltså åt det hållet. Så att, nej, det kan jag faktiskt hålla med om. Men det var en kul version för övrigt. För då kunde man ju fortfarande studsa med pistolerna och sånt där.
MP5 var fortfarande bra.
Ja, det var den. Eko-5 som vi kallar den. Ja, annars då Tommy. Elitserien. Mycket bra matcher där i år hittills. Alltså det är helt sinnessjukt.
Det är ju faktiskt helt omöjligt att tippa vem som kommer topp 3 ens, skulle jag vilja säga. Det är både så jämnt och man märker att alla har blivit mycket, mycket bättre. Vilket är jättekul att se. Och jag brukar vara ganska bra på att säga prediction, men nu, jag tycker det är helt omöjligt faktiskt att säga prediction vilka som kommer till slutspelens.
Ja, samma här. Jag har väl ett hum om ungefär, men det är ju 6 lag. Det är ju topp 6 just nu, tror jag. Alla kan gå vidare. Det är ju så här, Monarchs, jätteduktiga. Wildfire Royce blir hur bra som helst. Lillmix har hög tro på i år. Men det är ju så här, om man kollar på nivån, nu är det liksom spelare. Draken skulle ha spelat förut. Nu fick han proffsavtal ett tag istället. Pytt, gamla NIF-spelaren är med och så här. Vi har ju många liksom gamla rävar som spelar, för det här är ju nivån liksom under eliten, och det känns, det märker man verkligen matcherna. Förra året då var det lite så här, några matcher var lite sömnpiller om man ska vara helt ärlig liksom, när det var ettan möter de som ligger sist. Men i år så är varenda match bra. Jag tycker att det känns som det är en positiv utveckling för svensk CS, tror jag. Vi som har kommit väldigt mycket efter, om vi ska kolla på våra grannländer, till och med Finland och Danmark, törs jag nästan säga nu. Där de för övrigt är en officiell sport som vi inte är, RF. Så är det liksom. Det här känns som lite savior. Kan man säga så?
För det, jo, men det tror jag. Alltså, grejen är, som jag ser, som man nog inte tänker på, är att finns det ingenting seriöst att spela för, så går man inte in för det så mycket. Om du förstår vad jag menar.
Nej, jag är helt med.
På den tiden vi spelade så var det väldigt många som gick in för det, för att många hade dröm om att bli proffs då. Det är väl klart att många har dröm nu också, men många har också insett att det är väldigt, väldigt svårt vägen dit. Och det märker man ju, alltså så här, ja, nu repeterar jag, men kolla Monarch som vann förra säsongen. De var absolut inte något lag som någon hade tippat på papper om de hade sett spelarna. Men de gick in för det mest som ett lag. Man märkte verkligen att de prackade hårt. De gick, liksom, hade taktiskt bra beslut. Och de vann liksom som ett jättebra lag. Sen har de jättebra talanger givetvis också. Men det var inte enbart det, alltså, de vann på. Utan det var ju att de gick in för det mest som ett lag. Och det är ju så att det skapar ju varje match, skulle jag vilja säga, i elitserien. När man går in för det, ger dig mer och mer rutin. Alltså det är ju rutin som gör att du blir en bättre spelare, skulle jag vilja säga. Det är då det växer och tar nästa nivå.
Ja.
Att bara spela liksom random matchmaking, eller på sig, eller face it, och så här, när du spelar med olika spelare varje gång för att du liksom försöker få el, och då utvecklas du inte så mycket. Du kanske utvecklas minimalt individuellt, men du lär dig inte att bli en bättre lagspelare, skulle jag vilja säga. Alltså du lär dig inte hur ett lag tänker, du lär dig inte vissa saker, utan det är en annorlunda CS, skulle jag säga. Det är nästan som att du spelar A-Map så one-on-one. Vad säger det? Blir du en bättre CS-spelare då? Nej. Vi skulle säkert torskat under vår karriär mot jäkligt många spelare i one-on-one. Men hur många, men hur många liksom slog oss i lagmatcher och en riktiga matcher?
Men det är ju det. Alltså, CS, jag skulle vilja säga, det här gäller nog alla e-sporttitlar och sånt. Det är ju så här, aim och sånt kan ju bara ta det så långt. Men när du kommer in teamplay, du blir skjuten från fel håll, du pikar, liksom, får en flash in i lätt, utility kommer in. Du kan ju vara en fantastiskt duktig aimare och suga på matcher. Och du kan vara en fantastiskt dålig aimare och toppfraga. Mm. Om du bara har brainen och vet komma rätt i tajmingen, alltså sätta ditt crosshair där du tror att de är innan du kommer runt hörnet, för att du har sån game knowledge. Det gör ju all skillnad. Det spelar ingen roll om du behöver, liksom, om du aimar bäst i världen när de kommer runt hörnet och han redan har satt siktet på det. Du är gone, liksom. Och det är det som jag tycker är så läckert. Det är så många liksom variabler för att bli en duktig CS-spelare.
Spelförståelse skulle jag vilja säga är en av de största nycklarna. Nej, till
skulle jag säga den största?
Ja, den största. Ja. Och det är det jag det var ju min point egentligen, att du lär dig inte jättemycket spelförståelse av att hålla på att träna för mycket individuellt. Det är klart att det är bra att träna lite individuellt, men det är inte där du får bäst spelförståelse och erfarenhet och tar det till nästa nivå.
Nej.
Utan det är ju sådana här forum som elitserien som faktiskt kan göra att du får den här lilla edgen och rutinen och spela mot andra väldigt duktiga hela tiden. Mm. Vare sig du vinner eller förlorar, så lär du dig någonting från matcherna.
Ja, jag håller med dig. Vet du vad, nu ska du få bli lite chockad här. Jag har faktiskt en positiv grej med svensk e-sport. Det vet ju du säkert också, men Fnatic, CS-laget, 3-0 i Starladder och spelade fantastiskt bra.
Ja, jäklar. Vi fick ju nästan ett upp. Vi bashade väl dem lite för någon podd sen här.
Med all rätt också, törs jag säga. För de har spelat katastrofmässigt. Det ser inte ut att vara samma lag just nu. Vad har hänt?
Ja, det är bara, som jag brukar säga många gånger, hatten av. Alltså, de spelar ju fantastiskt helt plötsligt. Verkligen. Alltså, jäklar, 3-0. Det hade jag inte tippat där.
Nej, verkligen inte.
Men nej, de ser ju ut att vara en jäkligt grym form och verkligen on fire. Jag vet inte om de har hittat lite kemi och tagit igenom sig. Och det kanske var bra att de gjorde ett statement att så här, ja, men vi kommer fortsätta med vårt lag.
Mm.
Vi sa att vi var lite chockade när vi såg det. Men
nej,
det
men, kanske, alltså, jag förstod att de gjorde det efter Medium, för de har ju liksom haft den här, de har ju superpotential, men sen så har det ju gått åt helskotta efter det också. Då tänkte jag, nu måste det ju vara spelarbyten på G. Men det är ju så här, om vi kollar på det, de kommer ju möta Nort i kvartsfinalen borta i Starladder. Borde väl hypotetiskt de vinner ganska lätt. Nort har ju inte direkt superimponerat.
Nej, de är sånt där lag som går lite upp och ner skulle jag säga. Men de, jag tycker att de blir carried av Valde.
Mm. Det som är grejen med Northug, det är att de kan ha några extremt bra matcher då liksom slå Astralis ibland till och med liksom, och slå alla topplag. Och sen så torska mot Clan Team Alpha liksom efter.
Ja,
det är lite så där faktiskt. Vad heter det? Mer lag som har gått till slutspel där också. Det har ju Navi Ens, NiP Renegades också. Som är, spelar i respektive och Energy mot Vitality. Vilka tror du vinner?
Tråkigt att säga, men jag NiP har inte sett jätteövertygande ut. Sen så brukar de ju växa, men jag tror faktiskt att Renegade tar den matchen tyvärr.
Mm. Det tror jag också.
Navi har sett ganska starka ut. Jag tycker att alltså, de har ju alltid simpel och simpel är simpel liksom. Men jag tycker att de har sett lite starkare ut i Starladden än på
Major. Så du tror att de tar ens?
Ja, jag tror att de kan göra det faktiskt.
Nej, det tror inte jag. Jag tror ens vinner den faktiskt.
Sen,
Energy Vitality.
Energy.
Mm, samma här, jag ryggar den. Vitality är ju i mitt tycke ett sjukt överskattat lag. De har en bra sak och det är Saivu. Och det är så här, resten är ju typ tratten, spaden, hinken. Alltså om man jämför det med honom. De kommer ju långt i turneringen och spelar bra nu. Men det är bara på grund av Saivu. Och han är ju liksom den här, det nämnde det i en episod tidigare. Du vet, FBL-proffset som folk vill göra kopia på att de har tagit upp honom. Jag måste säga att jag skulle gärna se han i ett bättre lag.
Ja,
han kommer aldrig vinna turneringar liksom. Eller ja, okej, han kommer aldrig vinna en turnering där Astralis är med i, när han spelar i det laget.
Nej, han är ju supertalang. Sen behöver det väl komma mer från Frankrike eller på sin nya. Det är väl rätt många gamlingar som liksom lever kvar i de här franska topplagarna eller konstellationen egentligen. Och det tycker jag är en ganska konstig trend egentligen i e-sporten just nu, att många traggla kvar med de här gamla, alltså så här, bara för att de har, vi pratade visserligen om rutin innan, men det finns faktiskt en jäkla stor skillnad mellan rutin och liksom talang och vilja. För mig behöver du liksom ha en kombination av allt för att hålla dig på toppen. Du kan inte bara leva på din rutin, men det känns som att väldigt många e-sportsorganisationer idag av någon konstig anledning kör det här kortet att men vi tar in en rutinerad spelare. Även om den är hur avdankad som helst och on the downhill, så tar de likförbannat in den här spelaren. Jag kommer liksom inte nämna den namn, men man ser varenda jäkla proffsorganisation i stort sett tar in någon så här avdankad proffs som bara för att den har varit på toppen länge istället för att satsa på någon ung talang.
Jag håller helt till 1000% med det du säger, och jag skulle väl ta det ett steg längre. Jag tror att många spelare är kvar i sina respektive lag utan att nämna någon också, bara för att de har sitt namn och de har varit duktiga förr.
Ja, alltså, lever på gamla meriter.
Ja, och det här är så här, det är inte någon vi ser 1, 2, 3 lag, utan där ser vi massvis med lag.
Ja, hur många hela scener roterar på.
Ja, alltså det är så här, det ska ju självklart, alla kan komma in i svackor och sånt, men du vet, om man underpresterar 2 år, det kanske är dags att tänka på någonting annat nu. Och där är det ju liksom för mycket pengar inblandat, så jag tror inte folk kommer röra på sig självmant, om man så helt ärlig. Det är faktiskt så. Det är en liten tråkig trend tycker jag. Jag tycker att organisationer borde våga lite mer att ta in youngsters. Jag vill se Nåk i ett topplag.
Men tror du det har att göra med att jag tror att ganska många e-sportsorganisationer är dåliga nu för tiden att ta in spelare? Kan det vara det? Alltså vi pratade lite om det också tidigare i någon podd, att jag tycker att det är väldigt många e-sportsorganisationer nu som har en väldigt proffsorganisation bakom sig, men kanske inte så mycket spelarrutin och det.
Nej.
Så att de har liksom inte riktigt koll på hur man ska sköta ett e-sportslag för att göra det bättre. Förstår du vad jag menar? Alltså då menar jag inte ekonomiskt utan spelarmässigt.
Ja, jag är helt med.
Och det är därför man väljer att ta in rutinerade spelare istället för unga talanger, för att de vet inte hur ska de skola de här unga talangerna? Vem ska göra det?
Ja. En valid point faktiskt. Har e-sport växt för fort? Min följdfråga på det då, för att följa upp den här.
Ja, men jag tror det. Jag tror att det har blivit, eller liksom försöker bli för proffsigt för tidigt, vilket gör att vi ser när organisationer styrs av inte så mycket av för detta spelare. Alltså det behövs lite koll för att forma de unga talangerna. Man kan liksom inte bara ta in en talang och förvänta sig att de ska skola sig själva. Utan man måste ta in dem och skola dem på rätt sätt. och liksom hjälpa dem med att de får rutinen snabbare och komma in i laget på ett bra sätt och liksom börja få det här. Mm. Om du förstår hur
jag menar.
Det var ju vi, skulle jag säga, om vi så slår varandra på bröstet, vi var väldigt duktiga på det förr. Mm.
Det var vi.
Att liksom skatta, ta in talanger och göra dem bättre än vad de faktiskt var, ja. Eller vad man nu ska säga.
Nej, jag är helt med dig. Jag är helt med dig. Så att, valid point faktiskt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi sitter och spelar in här 4 april just nu. Imorgon 5 kan ni lyssna på det här. Det var ju 1 april. apropå aprilskämt inom gaming-scenen, Miber Fer från Miber trollade ju alla, sa att han skulle sluta. Du har någon liten story du vill berätta.
Jag tyckte det var, det som jag tyckte var skitkul, att han drog väl skämtet ganska långt, vad jag förstod det. Så han trollade ju så att folk gick ut och skrev artiklar dagen efter att det var inget aprilskämt, fast det fortfarande var det. Så det var alltså folk som gick ut och sa såhär, men det var inget aprilskämt, så det blir så att double effect på det. Det
var våra kära vänner på Lemon också.
Ja, bland annat.
Ja, det är underbart. De är grymma för övrigt. Det var ju några mer. Kommer du ihåg nippchokladen? Mm. Den som faktiskt fanns. Mm. Den släppte vi också 1 april för att folk skulle tro att det var ett aprilskämt. Och så var det inte det. Så vi körde en reversed fur.
Ja, men den är lite rolig.
Det var skitbra. Det var lite PR-genius där som kom på det hos oss.
Exakt.
Do you know who? Och det tyckte jag var väldigt kul, för det fick ju så här, haha, bra liksom post. Och sen så pushar vi ut den då.
Vi tänkte göra lite dåligt i elitserien och säga att du gick ut med ett statement att alla är för dåliga. Nu jag hoppar in i
och då hade du absolut blivit högklass. Promise. Blev du lurad något i år, Tommy?
Men det var väl det var några gånger, alltid är det så, du vet, när man scrollar igenom flödet på Facebook eller Instagram och någonting, sen när man för någon sekund glömmer av att det är 1 april och läser någonting och bara, du vet, så här. Sen kommer man på liksom så här, sekunder man bara scrollar det bara. Det var ju till exempel också vår samarbetspartner som skrev att de skulle starta Infern Online på 100 olika ställen runt om i världen. Och först när jag läste det så här, millisekund, så bara, va? Du vet, så här, sen bara, just det, 1 april. Nej, men annars var det väl inget så här, inget jätteroligt. Jag tycker alltid de här memesen efter 1 april är roliga. Den här klassiken när det är någon som så här gråter och så står det så här bara, when she's the second of April and she's still pregnant, till exempel.
Jag kan ju säga som så, jag tycker att aprilskämt är sjukt tacky och väldigt uttjatat. Det var roligare förut när man skulle skoja lite med det. Nu är det nog kommersiellt dravel, om man ska vara helt ärlig. Alla företag ska göra det och de ska vara så roliga, men det är så patetiska på it. Men jag blev faktiskt grundlurad. Du vet att du och jag, vi följer UFC. Min favorit är Alex Gustafsson, obviously. Ogillar John Jones och Kimura. De skrev en artikel om att John Jones hade blivit tagen för doping igen, att han blev av med sitt bälte, och UFC nu den 1 juni som vi ska gå på, att det kommer bli titelmatch om bältet. Så jag tar alltså mobilen, screenshotar, börjar leta upp ditt namn i det här och ska precis skicka det till dig och kom på, vänta en sekund, det tar mig fan 1 april. Och jag får så mycket endorfiner i kroppen och är så glad, du vet, att bara, den där jäveln har blivit av med bältet, nu är Alex tur. Och så bara, fuck! Det här är 1 april. Alltså jag har aldrig blivit så grundlurad i hela mitt liv. Du vet, jag bara verkligen så här, jag blev helt galet glad verkligen. Well played Kimura, får jag säga.
Det... Ja, det är... Jag gick inte på det skönt.
Du såg det också, eller?
Jag läste det, ja.
Alltså jag var helt säker på det. Jag tänkte så här, varför? Det här är ju inte ens, det här är legat ett tag.
Men fan vad kul om du hade skickat det, för jag hade ju fortsatt trolla dig då.
Det vet jag att jag hade. Men alltså det är så här, jag var verkligen glad som ett barn på julafton. Jag bara yes. Det var så här, det makes sense. John Jones han dopade sig, det vet alla. Och det hade bara varit så magiskt. Alltså det är ju inte ett fullt orimligt skämt om jag ska vara helt ärlig. De var ju lite finess på det.
Alltså, nej, faktiskt, det är verkligen inte orimligt när han har varit dopad.
Sen när jag läste det igen, då tänkte jag på det på texten. Där står det så här, som alla vet att han dopade, du vet så här. Det var lite överdrivet när jag läste det retroperspektiv. Men då har det här, du vet, endorfin och adrenalin bara pumpar i det. Så bara, ja, då tänker man ju inte. Man är ju källkritisk direkt.
Nej, det var kul. Får se vad...
Herregud.
Vertigo som jag säger, men vertigo.
Vertigo säger vi, det har vi alltid sagt.
Ja, vi säger vertigo istället.
Jag vet inte om det är du som har smittat mig med det. Så,
kanske.
Att skylla på dig om någon gnäll. Var det bara Putti som har sagt det?
Alltså... Det här är en karta jag inte ens gillade i 1.6.
Nej, men det var ju Hostage då väl? Var det inte det?
Nej, det var faktiskt bombkarta. Det kanske kan ha varit Hostage först, men det var bombbana i slutet. Men alltså det här med höjdskillnaderna och
ljudet. Alltså det måste jag säga att så här, jag har ju inte testat det i nya kartan, så jag skulle låta det vara osagt egentligen. Men du vet, höjdskillnad i CSGO med ljudet. Du har ju inte om de är under eller över eller på samma nivå. Det är ju en stort, utan att ha testat det, stort jävla frågetecken för mig om jag ska välta. Hur fan tänkte du där? Nummer två är, hur fan kan du ta bort den bästa kartan? Cash, som är helt perfekt. Det är ju så här, du vill ju ha det att T kan vinna mycket runder, C kan vinna mycket runder. Det är en fantastisk bana, du kan spela som pugg på den. Ja bra, du kan ha världens mest inträdande taktiker, du kan gå bra. Bästa kartan, hands down.
Ja, det är min favoritkarta i...
Ja, samma här.
Alltså, 100%. By far. Spelat den nästan för mycket, eller på sig.
Ja, men eller hur? Den är ju bäst, för den är väldigt balanserad. Det är så att du kan göra roliga plays, den är kreativ. Du måste liksom adapta snabbt, liksom mid-control, både som CT och T, beroende på hur de spelar. En fantastisk CS-karta. Kanske den bästa som någonsin har gjorts, tror jag säga.
Någon som jag saknar också jättemycket, i alla fall att titta matcher på, kanske... Ja, lite att spela också, men Kobbel.
Ja, men gamla Kobbel. Ja. Nya Kobbel, det där är också, alltså man undrar ju vad de äter eller röker uppe på Valve just nu. Ja, men allvarligt, har du spelat nya Kobbel? Du var väl med, vi spelade väl den ihop här någon gång. Ja, när bombplatsen är en jävla hövagn ute i mitten och du vet, de har tagit bort grejer. Nej, den är katastrof. Och ta bort cash är också katastrof.
Ja, alltså om vi säger så här, jag förstår inte anledningen att bara göra om saker ibland bara för att göra om.
Nej,
om du
exakt.
Förstår hur jag menar.
Nej,
det är jag försöker det här lite att göra nya meter och allting det här, men ja, tänk till lite ibland.
Ja, okej, okay, men nu ska vi inte basha Vertigo för hårt här, eller Vertigo. För att vi har ju faktiskt inte testat den själv, men den får min tumme ner ändå, oavsett, för jag gillar inte den. Men om vi ska gå igenom lite så här Valve's track record på kartor. Dust 2, blev det en bättre version? Nej. Yeah. Inferno, blev det en bättre version? Nope. Blev Nuke en bättre version? Nope. Allting blev bara pannkaka efter. De var mycket bättre innan. Kobbel blev en bättre version? Hell no. Det där är katastrof. Och så bara, men vi tar bort den bästa kartan och lägger till Vertigo. Alltså, förstår du? Jag undrar om det är något så här långdraget aprilskämt de håller på med där, eller bara...
Alltså... Innan du uttalar mig för mycket, jag har ju faktiskt inte heller spelat den än. Jag har bara bashat den innan jag är så här. Men jag bara ser framför mig de här chokepointsen med höjdnivåskillnaderna. Mm. Alltså så här, det känns så konstigt bara. Jag vet inte, jag har inte ens testat den igång. Om jag ska vara helt eller så här, finns den här stegen kvar som finns precis i spån?
Det vet jag inte, men jag såg att Kirishimas ett klipp la upp när han hoppar från ena våningen. Och så här, gravity rör sig i gravityn, så han kommer in på våningen under och alla står och tittar åt andra håller. Det var skitsnyggt, men då tänkte jag bara, vad är det här för skit? Vilket trollkarta liksom. Nej, alltså har vi ett fel, tweeta gärna till oss, men det har vi inte.
Men den här ska ju nu bli officiell.
De spelar den, första nyligen som spelar den i Blast nu i Miami eller i Spanien.
Okej, ska vi tippa ban rate?
Alltså jag tror ju att mindre bra lag, typ som så här. Vad ska man säga, Vitality, Nipp och sånt, de som liksom inte kan slå Astralis och kanske liksom har problem mot liksom, vad heter det, vad heter de, Liquid och Navi och sånt liksom, de kommer ju hårdpracka henne, hade jag gjort.
För att men
liksom,
tjänar man på det, för att om alla då som, alltså prolog eller vad man ska kalla det, eller alla är prolog som är där, men alltså om över hälften bannar den jämt, så spelar det ingen roll om du har prackat den, för då får du aldrig spela den ändå.
Jag förstår hur du menar, men då har man ju alltid sin andra go-to-karta. Ja. Du vet så här, Nuke, Mirage eller något.
Alltså, du menar att man fixar en sekundär bästa karta?
Ja, så man ska få igenom sin absolut bästa karta. Förstår vad jag tänker?
IQ 5000.
9000. Over 9000. Det är så här. Jag hade gjort det. Alltså om jag var ett lag som liksom strugglar lite, så man kollar på de lagen, de är ju såhär, de är duktiga lag, men de strugglar ju med map-poolen. Det här är perfekt ställe för dem att liksom in och röra om lite i grytan.
Och här kommer jag basha alla, för att jag återigen säger såhär, varför är alla så jäkla lata i proffsen nu för tiden? Varför tränar man inte så att man är ganska komplett på alla maps?
CS-proffs är lata, punkt. Det är det det handlar om. Håller du med?
Ja,
jag håller med. Det är såhär, det är en summa summarum. Sen är det mycket turneringar, man kan skylla på hitan och ditan, men det, ja, det var det. Det är liksom, jag tycker inte det är så här super imponerande hur mycket de lägger till. Kul att NIP gick till slutspel för övrigt i Star Series.
Ja, man blev ju lite svettig där faktiskt. Det såg inte bra ut att börja med 0-1 mot Spirit.
Nej, det var såg inte bra ut. Vi satt och chattade under den matchen. Vi hade en del kommentarer och så, jag så inte ska lyfta så här. Cloud9 då, Cajun Beedit.
Jag tycker att han är ganska underskattad spelare. Alltså, han har varit upp och ner, men jag tycker ändå att han har vuxit. Jag fick lite så här, vad man nu ska säga, onödigt mycket kritik. Alltså, nu vet jag inte hur han är som personlighet är det. Om man bortser det, så är han en ganska bra CS-spelare tycker jag.
Ja, jag håller med.
Han blev väl hackkycklingen i Astralis för way back liksom, på något sätt.
Han var ändå bäst i Astralis under en längre period också. Ja. Vilket är ganska sjukt.
Ja. Men det var ändå han som fick liksom blamet för att de aldrig tog det här sista steget av någon anledning. Kommer du ihåg det när de var ständigt torsk i semifinalen jämt?
Ja. Nej, det. Nej, jag håller med dig. Han är önskad. Jag gillar honom faktiskt.
Jag tycker han är duktig.
Ja. Bra. Det ska bli spännande att se vad Cloud9 gör, och framförallt vad Flush gör, tycker jag. Ännu intressantare. Det ska bli spännande att se. Han behövs i någon av svensklagen, tror jag säga.
Jag tippade nästan att han skulle gå tillbaka till Fnatic ett tag där, men nu när det går bra för dem också så. Mm. Ja.
Ja, jag håller med. Jag hoppas personligen att han går till NIP. Jag hoppas det. Han är en fantastisk duktig spelare, jag tror NIP.
Men det verkar ändå som han hade tackat nej.
Ja, men det var ju hans mamma dog ju, som han sa, så att han vill nog inte spela alls just nu. Så får hoppas att han går dit. I alla fall, tycker jag.
Ja, men jag tycker pratade om innan, men jag tror att han skulle vara en jättebra pusselbit. De behöver liksom en liten klatschspelare som inte vägrar ge upp och se möjligheten.
En supnix liksom. Han är ju det. En supnix-spelare. Han vinner ju många runder till Astralis som gör att de vinner matcherna. Om man har en sån som kan liksom ständigt vinna en eller två superviktiga klatches under en match, så gör ju det all skillnad i världen.
Det kan ju vända en hel match. Ja, och obviously har det gjort det många gånger. Eller han har ju gjort det många, många gånger.
Helt med. Du Tommy, nästa vecka så ska vi faktiskt ge ut en skärm, en 240 Hz skärm ifrån AOC till någon av våra lyssnare.
Ja, det är en fantastisk tävling.
Så vi tänkte bara bumpa inför den. För alla ni som lyssnar på det här avsnittet, vi kommer berätta hur tävlingen går till under nästa vecka. Så har vi ett samarbete med AOC där vi kan, den kan vinna en riktigt grym gaming-skärm som jag faktiskt använder hemma. Den är awesome. Du också, vad jag vet.
Ja, jag har använt den i snart ett år, tror jag.
Den är riktigt, riktigt bra. Kunna ge den till er, förhoppningsvis boosta ett spel lite för de som vill det och som kanske inte har den. Så att lyssna nästa vecka igen, så hör ni mer om tävlingen.
Vad säger du, ska vi ha en större chans till de som är trogna poddföljare?
Ja, vad ska vi göra då?
Jag vet inte.
Säg ordet vertigo också. Nej, jag vet inte. Vi återkommer det nästa vecka med vad vi har tänkt ut för genialt. Eller vad Tommy har tänkt ut, för jag är ganska slö i huvudet. Tänkte jag säga. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen.